17 december. Jag sov inget vidare den natten. Men det var inte för att Hedvig låg vaken och tjöt så fort hennes tänder kliade. Det var för att jag tänkte på Pärla. Och så på en annan sak också. Att jag inte kunde stanna på Rulseröd längre om det bara skulle stå en gammal trähäst och glo på mig varenda gång jag tittade in i stallet. Jag tänkte på bullarna också, som jag hade gömt i spiltan som massäck ifall jag måste ge mig iväg. Men fast jag inte hade bestämt riktigt när jag skulle ge mig av, så tänkte jag ligga vaken hela den här natten bara för att öva mig. Sen måste jag ha somnat i alla fall, för plötsligt stod pappa bredvid sängen och skakade mig. Han hade tänt ljuset och jag kunde se på hans ansikte att han inte var på något vidare humör. Se så, rulla upp med dig nu! Vad är det? Viskade jag, för jag hade inte kommit loss ur drömmarna riktigt ännu. Har du inte gått och lagt dig än? Jo då, jag har både lagt mig och stigit upp, så pappa. Klockan är över 8 och jag måste ha hjälp med att få mjölkflaskorna upp till vägen. Han riktigt spottade ut orden. Den förbaskade traktorn har rasat ihop helt och hållet nu, så vi får ta flaskorna på kälken. Han gick ut i köket och lät dörren stå öppen. Mamma har choklad på spisen så du får något varmt i skrovet innan vi ger oss av. Är det säkert att jag inte ska följa med, hörde jag mamma säga. Prat, sa pappa. Och han brydde sig inte om att tala lågt som mamma. Pojken är ju 7 år nu, så pass ska han väl klara. Annars kan han aldrig bli bonde på Rulseröd. Det snöade tätt, tätt när jag kom ut. Och det var kallt också. Det bolmade ur mun när man andades. Pappa stod borta vid laggårdsdörren och hade baxat de fulla flaskorna upp på kälken. Det blir värst i backarna när vi ska nerför och uppför, sa han. Han slängde åt med änden på repet som han hade slagit om flaskorna och den extra lämmen som han hade spikat fast bakpå. Nerför håller du emot, det begriper du va? Och uppför, där får du gå efter och skiva. Du får ta spjärn ordentligt, för halkar du och bräderna ger med sig så kan du få flaskorna över dig. Vi ska nog klara det, sa han, om vi hjälps åt. Bägge Rulserödsbönderna tillsammans. Jag högg tag i repet som löpte genom trälämmen bak till och tog spjärn med fötterna, för gårdsplanen började luta mot backen nästan genast bakom laggården. Men snön var mosig och hal som såpa. Jag bara gled. Och pappa hoppade in i snövallen på sidan och lät kälken följa efter så den körde fast i snön och stannade. Det är bäst vi byter plats, sa han och lät inte arg det minsta. Så får du styra och så håller jag emot där bak. För du är väl stor nog att styra nu? Jag ska försöka, sa jag. Och nu gick det bra. Kälken slängde lite grann, men sen var det som om den hittade spåret av sig själv. Och på slättmarken, mellan nedförs- och uppförsbacken, gick det av bara farten. Jaha, nu är det bara det värsta kvar, sa pappa och nickade framåt. För nu stod snön som en vägg framför oss, så tätt snöade det. Och där bakom reste sig backen upp till stora vägen så brant att det såg ut som om den gick rätt in i himlen. Hänger du med, Rulle? Ropade pappa. Ja, det måste bara stanna och gno snön ur ögonen lite, sa jag. Det droppar ur håret och smälter i ett kör. Pappa stannade och vilade han också. Mjölkbilen är nog sen i det här vädret, så det gör inget om vi stannar och pustar, sa han. Vad ska vi göra nu då? Om inte traktorn går mera, sa jag. Pappa stoppade pipan och tändstickan lyste upp ansiktet när han tände. Men han gjorde ingen grimas. Han sa bara, vi får väl skrapa pengekistan och köpa oss en ny. Tror du inte att det blev billigare om vi köpte Hildings pärla, sa jag. Pappa slog ur pipan och stoppade den i fickan. Sen högg han tag i repet igen. Nej, det är lika bra att hugga i innan vägen snör igen alldeles, sa han. Här är det bäst jag tar repet fram så får du skiva på. Fritjof säger att en bra häst kan man ha tills han är en bra bit över 20. Ifall man bara sköter den väl, pustade jag. För vägen började redan luta upp mot backen. Och jag lovar att sköta Pärla väldigt bra. Fritjof pratar smörja om saker han inte begriper, sa pappa. Och nu lät han lika sur som han var när han var inne och väckte mig. Tryck på nu! Jag trycker allt vad jag orkar! För resten är Pärla redan såld till slakt, ropade pappa. Det är lika bra du får reda på det med detsamma. Det är sånt man måste vänja sig och höra om det ska kunna bli en bra bonde av en. Jag svarade inte, för det fanns inget att svara. Vinden piskade så jag fick tårar i ögonen. Säg vad du vill ha i födelsedagspresent istället, ropade pappa. Det är ju bara en dag till som du är 6 nu, sen är det ju 7 på allvar. Jag svarade inte på det heller. Något vill du väl ha i alla fall? Nej. Pappa snodde repet hårdare om näven. Nu gäller det, Rulle. Vi måste ta backen i ett svep, förstår du. Missar vi första rycket och kälken börjar glida bakåt får vi aldrig flaskorna upp till mjölkbordet. Är du klar? Jag tog spjärn med fötterna och skrek tillbaka. Klar! Då kör vi på då! Pappa halvsprang sista biten för att få upp farten riktigt och det var nästan omöjligt att jag kunde hinna med. För varenda steg framåt så gled kängorna ett halvt bakåt. Sen kom backen farande emot oss ur snön och det kändes som om kälken reste nosen rätt i skyn. Så brant upp för var det. Hur går det, Rulle? Ropade pappa. Bra! Skrek jag tillbaka, men det gjorde det inte alls. Fint, för nu är det bara krönet kvar, skrek pappa. Hugg i! Men fötterna bara gled och gled. Precis när vi skulle uppför det där allra sista svåra så gav sig de idiotiska halkkängorna iväg igen och jag slog hakan i lämmen och kom inte upp på flera sekunder, så vimmelkantig var jag. Men kälken kom upp den. Ända upp. Pappa vände sig om. Han flåsade som om backen hade varit 10 000 meter istället för 50. Ser du, vi klarat, flåsade han. Rulserödsbönderna, de ger sig inte för lite snöstorm kring öronen. Men jag visste det. Han hade sett precis hur lite jag hade gjort. Han ville bara inte låtsas om det. Du hade klarat det lika bra utan mig, sa jag. Nej, jag skrek det när han började säga emot. Det hade du visst det. Hade du behövt riktig hjälp så hade du bett Fritjof eller farfar. Pappa tog tag om flaskan närmast. Stötta under här nu och prata inte smörja. Men jag rörde inte flaskan och han baxade över den på mjölkpallen ensam. Det vet du väl, att när man gör en sak ihop, muttrade han, så är det inte det viktigaste vem som tar det eller det lyftet. Huvudsaken är att man gör det ihop. Nu var det inte bara för att snön piskade i ansiktet som jag måste svälja och spotta. Det bara rann ur ögonen. Och jag snurrade runt och slog en kana ner för backen. Jag hörde att pappa skrek något. Men jag hörde inte vad det var och jag brydde mig inte om det heller. Jag sprang hela vägen upp till logbron. Och inte förrän jag hade hasat ner för hela hemliga gången till stalldörren hämtade jag andan lite. Jag grät och hostade så jag knappt fick fram orden. Det är bara jag, var inte rädd, det är bara jag. Så slog jag upp dörren. Och så stod jag där och glodde. Det fanns ingen häst längre. Spiltan var tom. De andra spiltorna var tomma de också. Det enda som fanns kvar var påsen med bullarna. Jag kände det när jag slängde mig framstupa i den tomma spiltan och körde ansiktet ner i halmen. För jag hade stoppat min ficklampa i bullpåsen också och den drämde till mig rätt i ansiktet så jag trodde att näsan skulle gå av. Men det gjorde inget. Det var bara skönt att det gjorde ont. Farmor stod i sitt kök och malde fram korvsmet när jag kom upp. Jag hade tvättat mig under vattenkranen i laggården och sen smitit ut med hönshusväggen in i farstun för att ingen skulle se mig. Det var bra du kom, då kan du få dra korveven för mig, sa farmor. Tror du där är smet så det räcker till en liten korv till mig med, sa jag. Farmor skrattade. På den. Får du inte mat hemma så du blir mätt? Jag bara tänkte ifall, sa jag. Stopp nu, annars blir korven för hårt stoppad, sa farmor och drog åt knuten ytterst på fjällstret. Du som kan nästan alla verserna i gammelkalendern, farmor. Minns du om det är något bra rim som passar in imorgon, sa jag. Ja, beror på vad du vill att det ska passa in på, sa farmor. Låt mig se nu. På Abrahamdan, mumlade hon och puffade hårtrulsen rätt med tummen som hon gör när hon grunnar på något. Åjo, den versen glömmer jag inte så lätt, sa hon och suckade. För den dagen stod det ett kors bredvid namnet i våran almanacka hemma när jag var barn. Och versen den både passade och inte passade. Farmor såg inte på mig när hon läste den. Det var precis som om hon läste för någon annan långt, långt borta. Och när sol och måne de dölja sitt ljus, då var det välsignat ditt hem och ditt hus. Du farmor, varför stod det ett kors i er almanacka på Abrahamdagen när du var liten, sa jag. Farmor satte sig och knäppte händerna i knät. Du förstår, jag hade en storebror som hette just Abraham. Och det var en tös ifrån grannsocknen som han var kär i. Men far tyckte inte att hon var fin nog åt honom. Och när bror min inte fick henne så ville han inte ha någon annan heller här hemma, utan han gav sig av. Vart gav han sig av då, sa jag. Ja, han tog väl en båt till Amerika. Det var det vanliga på den tiden. Jag minns det än, fast jag bara var en liten tös då. Det var just en sån här snöig förjulskväll. Plötsligt så var han väck bara. Och vi fick aldrig se en mera och aldrig höra av en heller. Det snöade lika tätt ute och jag tryckte näsan mot rutan. Det kändes nästan som om jag fick snöflingor på tungan när jag sträckte ut den. Så kallt var glaset. Farmor öppnade spisluckan och stoppade in ved så kaffet skulle hålla sig varmt tills farfar kom hem. Och jag kunde höra hur hon gnolade lågt för sig själv. När sol och måne de dölja sitt ljus, då var det välsignat ditt hem och ditt hus.